Hi, everybody. It's Gene Simmons. You're listening to Alex Room Service, but you knew that.
Tjena alla monsterryggare och välkomna tillbaka till Alex Room Service. Idag ska vi ta oss an en skiva. Det var inte länge sedan, men det spelar ingen roll därför att jag vill göra detta ändå. Lite nyheter och lite sånt först. Ja, de av er som har lyssnat förr vet The Drill, och de som inte har lyssnat utan det här är första gången vet kanske inte The Drill. Och de som inte lyssnar på detta kommer inte att förstå ändå. Så att jag tänker inte förklara något nämnvärt och så vidare. Skivan vi ska gå igenom idag har jag dragit på ett tag och det kommer få sin förklaring. Kanske lite längre fram, eller om jag kommer ihåg att säga något om det. Eller så kommer det inte att få någon förklaring, i vilket fall ni får leva i ovisshet och jag med, antar jag, på något sätt. I vilket fall, välkomna tillbaka till Room Service, och boken är färdig. Boken som jag och Carl Linnaeus skriver på, eller har skrivit på, är färdig och inlämnad till den som då gör andra saker med den än att bara skriva ord. Den blev ganska bra, sa han ödmjukt. Jag tycker den är rolig. Jag hoppas att någon annan tycker den är rolig också. Jag tycker den är... Den blev något annat än vad jag först hade trott, men den blev nog ändå bättre. Och framförallt så blev den nog intressantare än vad jag hade trott. Eftersom jag har läst igenom den ett par gånger, eller några hundra, eller hur många det blir. Och så kom jag på, det här var bra. Ja, men vänta, det har ju jag skrivit. Kan jag detta? Jesus. Ungefär så har det varit. Eller, gud vad roligt det här var, och så skrattar högt i soffan. Det är ju mitt eget skämt. Ah, då kanske någon annan tycker det är roligt också. Där är ett kapitel i boken som jag har skrivit, som är mitt bidrag till mänskligheten. Det ska ligga på ett USB-minne eller vad det nu är för lagringsmedia som finns vid den tiden, och begravas med mig den dagen jag sätter tofflorna. För det är det bästa jag har fått ur mig på något sätt någon gång, tycker jag själv. När jag korläste, det går till så här ungefär. Jag skriver på ett rätt rustikt sätt, som de som har följt mina endeavors i Kiss Army Sweden vet. Det funkar inte alltid. Därför är det jättebra att det finns folk som med kunskap och intelligens som då läser och hjälper till. Och Carl Linnaeus är ju en sådan människa. Så att jag har skrivit, vi har väl skrivit ungefär hälften var och bollat detta fram och tillbaka och så vidare. Men just detta kapitlet har jag skrivit mer eller mindre själv, om man säger. Det har blivit så på vissa ställen. Och jag har läst det ett par gånger och jag slås, nu är jag jätteödmjuk igen, och jag slås av hur fruktansvärt intressant jag tycker detta är. Ni får själv lista ut vilket kapitel det är när boken kommer. Den släpps den 6 maj. Man kan förboka den redan nu på Ginza. Då får man en affisch och något form av kort som vi ska sitta och signera någon dag här framöver. Man behöver inte förboka den om man inte vill, för den kommer ju gå och köpa av oss ändå och sådär. Så att ja, vi hoppas att vi ser den på ICA och Statoil och andra bokaffärer. Sen har jag ju varit på jakt. Jag minns ju inte vad jag har sagt i poddar innan, men jag har ju varit på jakt efter en Super 8-film från Lund 76 som nu äntligen är i hamn. Det tog sin lilla tid, men äntligen så har jag fått hem den och även lämnat in den. Jag fick hyra en maskin för att gå igenom lite rullar. Det var dyrt. Och sen så hittade vi rullen, och sen så har jag lämnat in rullen på högupplöst överföring. Det var ännu dyrare. Jag lade ut på min Facebook-sida, Alex Room Service, att om någon endaste människa vill vara med och hjälpa till att betala detta, så kommer jag skicka den högupplösta filen med synkat ljud. För det kommer också bli fixat. Det har jag en annan människa som gör. Det kommer också bli fixat. Så att den som... Filmen ska släppas ut. Men den som vill bara bidra med 5 spänn eller 10 spänn. För jag la ändå nästan 3000 på detta. Plus bensinkostnader och tid. Så om någon vill vara med och sponsra, så skickar jag den högupplösta filen till den personen. oavsett hur mycket eller lite den bidrar med. Det gick väldigt bra, pengarna kom in och nu är den betald av er. Vilket gör mig fruktansvärt rörd, för ibland känns det som att den enda hela världen som bryr sig om såna här gamla Super 8-filmer och sånt, det är jag och 7 andra. Och den enda i hela världen som bryr sig om huruvida de har korrekt ljud och korrekt datum och sådär, det är jag och 3 andra. Men det visar sig att det kanske inte riktigt är så, utan att det finns de som är intresserade men inte har möjlighet. För det är ju inte alla som väljer att dedikera sitt liv till att leta efter sånt här gammalt mög. Så det kanske är det här att alla har inte möjlighet att göra det jag gör, men tycker det är trevligt att jag gör det. Det uppskattar jag mer än vad jag kan uttrycka i ord och mer än vad jag tror de flesta förstår. Så pengarna kom in och nu är filmen är på överföring. Jag valde den långsamma överföringen för att det ska bli, den här har ju väntat på att bli överförd i 43 år, så nu ska det göras ordentligt. En vecka hit eller dit, det är ingenting. Så det kommer ta 3 veckor ungefär att få den överförd. Sen skickar jag filen då högupplöst och grann till min vän i USA som är proffs på att synka det här. Ni har ju sett hans grejer på YouTube-kanalen Kiss 8mm Films. Han har även nu senast synkat Black Sabbath från Asbury Park 75 som blev helt magisk. Det är en människa med otroligt stor kompetens på området och jag har lärt mig allt jag kan av honom. Det lilla jag kan har jag lärt mig av honom. Men han får göra Lund, för den här filmen ska bli bra. Om det är någon som fortfarande, som inte då finns på Facebook eller bryr sig om sådana sociala medier, men ändå vill vara med och sponsra för att få den högupplösta filen, så hör av er till mig. Hur gör vi då? Jag finns ju överallt på sociala medier, men jag finns ju även på, ja, ni hittar mig på Instagram. Jag finns på e-mail, alltså e-post, elektronisk post finns jag på. Jag har flera elektroniska postadresser, men den enda som används till något vettigt, det är alexbergdahl@live.se. Hör av er där om ni vill sponsra för att få den högupplösta filen. Och till alla er som inte gör det, ni går inte utan, för jag gör det här för mig själv som vanligt i mångt och mycket, men i de fall jag kan så vill jag ju sprida glädjen. Och jag har full tillåtelse från filmaren Johnny, tack, att sprida filmen. Han är bara glad att den blir överförd. Så den kommer ut på min YouTube-kanal, synkad och grann. Och det kommer att vara i, alltså, jag kommer ju inte att sänka bitraten på den där heller, utan där blir det 1080, eller vad det nu blir, också. Så det är inga problem. Ni kommer inte att gå miste om någonting. Bara för att ni inte kan eller vill eller känner för. Utan filmen kommer ut i vilket fall, för det är mitt syfte med allting. Men de som vill vara med, de får den högupplösta filen direkt från mig. När det är färdigt. Jäkla fräckt. Den är ju filmad på balkongen mittemot scenen också. Så den lilla filmen vi har från Lund sen innan 6 minuter, den är ju filmad typ längst fram eller näst längst fram. Så det är närbilder och den är ju inte så bra. Det är ju en fjärde generation eller något, så den är ganska suddig. Men den här är alltså filmad på balkongen mittemot. Vi får hela scenen och sådär. Jag filmade av lite från den här viewer-maskinen jag hyrde. Och la ut också. Så det där, så kommer det inte att se ut sen. Utan det där är gjort i all hast hemma i mitt vardagsrum. Men det är ändå en vinkling. Det ger en inblick i vilken vinkel som filmen kommer ifrån. Och det har vi ingen som ser så här grann ut från Lund innan. Så party party. Jag kommer att ta semester när filen kommer. Jag blev inbjuden. Ja, det här är lite skumt. Några av er vet min sådär lite aversion mot de amerikanska poddarna. Så jag har lite svårt för att lyssna på Three Sides. För att där kommer aldrig någon. De jagar ju aldrig något datum eller någon Super 8-film. Eller någon, alltså, det är ju mer fanklabbar för invärtes beundrande. Jag pallar inte riktigt med det. Jag har sagt det förr. Sådär. Det är kul för någon och det gläder mig att de har en publik. De får ha hur roligt de vill. Men just nu verkar alla bara hata Paul Stanley. Vilket ju går lite i kontrast med att det är vår största idol. Jag förstår bara inte att man orkar och att man känner att man inför varje detalj måste kommentera. Och ha. Så, ja. Det är andras liv. Jag lägger mig inte i. Jag väljer bara att stå utanför. Det är därför ni inte hittar mig just. Jag lyssnar inte på de poddarna. Jag kommenterar inte i deras fält och sådär, för att jag är inte intresserad av det de tycker är spännande. På samma sätt som jag gissar att de skiter fullständigt i att jag har hittat Lund 76 och så vidare. Vi har alla olika ingångar. Men jag blev inbjuden till Master Tape Network. Det är alltså en snubbe som heter Roy och ett par andra som har startat. Det blev väl som en Facebook-grupp från början där de delar ut gratis Kiss-DVDs. Sånt som man kan köpa på eBay och iStore och allt vad de heter. Bootlegs alltså. Men de delar ut det gratis i förhållandevis toppkvalitet också. Och de har läckt ut rätt mycket grejer också som inte var ute innan. Allt för att göra bråk med då andra delar i Kiss-världen. Suck. Men det kommer ut i alla fall och det gläder mig att ni nu också har tillgång till den här 12 minuters filmen från New York 79, filmat backstage och sen i fotopitten. Det är ju en film jag köpte dyrt för många år sedan och som jag har njutit av och tycker är helt fantastisk för den är snygg i kvaliteten och det är roligt med Dynasty-turnén och så. Och nu är den ute bland folk och det gläder mig. Jag tycker det är roligt. Så de gör ett bra jobb och de har en podcast eller en slags, det är ju mer en videocast för den ligger på YouTube, lite som Destroyer Alive. Att kalla det podcast, jag vet, vlogg heter det, nej jag vet inte, det är väl någon form av videopod, Clash Dragon Crook Avalanche Fighter Deluxe. Och där blir jag inbjuden, de försöker ha lite gäster och framförallt gamla filmare och det har varit intervjuer med klassikerna från USA då, vad heter han, New York City Bitch Comedy som filmade på 90- och 80-talet och några andra sådana, skithäftigt. Så blev jag inbjuden och lite i sista sekunden för någon gäst hade ställt in och så hade de fått mitt namn av en stor filmare från Sverige. Nu har inte jag filmat så mycket, det är en 50-60 spelningar bara, men jag har ju däremot tejpat en hel del, ja, 350, alltså bandat 350 spelningar, plus att jag då samlar, jag är ju en arkivist på ett sätt som många filmare inte är, många filmare filmar ju bara och det är det som är deras gebit liksom, men jag arkiverar och letar och gräver. Så jag blev inbjuden där och så satt vi och pratade lite. Och det var ju som en amerikansk podd. Men han var rätt lugn den här Roy. Mot mig var han trevlig i alla fall. Vi hade en ganska bra... Han gick in i en liten rant om Kiss-samlare. Och jag bara, jaja. Jag sitter och ler och bara tar det här slut snart. Jag orkar inte riktigt. Och sen så... jag tror inte han nämnde någonting om Paul Stanley och allt debaclet nu. Men ja, strunt i det. Jag tyckte det var en ganska bra intervju. Och jag tänker så här. Jag tänker faktiskt så här att oavsett vem som skulle bjuda in mig av de här amerikanska så skulle jag nog hoppa på och ta chansen. Därför att om jag når ut till en enda människa som tänker, ja men vad fan, jag filmar ju Kiss i Säffle eller Minneapolis. Han verkar ju intresserad. Jag har nog fan en rullning. Jag ska kontakta honom. Om det händer en enda gång så har jag fått någonting ut av att vara med. Så även om Three Sides då, Michael Brandon, vad de skulle höra av sig, så skulle jag tacka ja, definitivt. Därför att möjligheten till att vaska ut en endast liten pryttel som inte fanns ute innan, det överväger för min del då tokeriet med vad de sitter och blabbar om. Förhoppningsvis skulle jag tacka ja. Det beror lite på vad de ville prata om. Vi vill ha dina åsikter om nya Kiss-turné. Nej, jag är rädd att jag inte har några. Jo, det har du visst. Nej, det har jag inte. Blablabla. Strunt upp. Det var roligt att vara med och ni kan hitta den video på den någonstans. På internet har jag hört. Var det alltid ifrån... Ja, det var nog alltid från TT idag. Så vi får väl kasta oss in i det här avsnittet som jag faktiskt knappt har förberett. Därför att jag har varit lite... Jag har fått väldigt många propåer om att göra speciellt ett par skivor som ni vill ha avsnitt om. Daniel vill ha att varje avsnitt ska handla om Psycho Circus och jag tycker att vi bör alla skramla så att han kan få en diagnos snart. Jag vet inte riktigt vad den skulle vara, men alla avsnitt kan inte handla om Psycho Circus och ska inte handla om Psycho Circus, så att Du och Johan, ni kan sluta skriva det nu. Det kommer ni inte att göra, för jag känner er allt för väl för det. Men det, nu har jag sagt det i etern i alla fall. Nåväl, Kiss Unmasked är tveklöst en av skivorna som är mest önskade. Och jag tänkte så här när jag blev inbjuden till det här, att vad ska jag säga? Men nu är jag här. Våren. Jag förstår den inte. att göra Kiss Unmasked, det är ett tveeggat svärd på något sätt. För det är skivan som antagligen, alltså i grunden betyder allra mest för min del. Men det gör den också lite, inte svårpratad, jag kan ju prata om vad som helst, men jag vill på något sätt inte göra den orättvisa. Allt det här jag sitter och raljerar kring, jag har sagt det förr och jag får väl säga det igen, att allt jag pratar om, det är ju grejer som är viktigare för mig än min egen släkt. Så när jag klagar på grejer så är det för att jag älskar dem, inte för att jag tycker de är dåliga. Alltså, om jag skulle klaga på trummaskinen som används på Hot in the Shade, så är det för att, ja, okej, det är tråkigt att Eric Carne spelar trummor på alla låtar. Men personligen så älskar jag den mer än vad jag älskar i princip allting annat i hela världen. Och det är lite där vi är med Unmasked. Unmasked är ju grunden till allt jag är. Och det ska jag förklara, dels för att det är den första skivan. Musiken på Unmasked var det första jag hörde när jag var väldigt liten, 4 år. Så jag hörde musiken innan jag såg bilder på bandet. Sen såg jag omslaget på skivan efter några månader och fattade ju att så här ska det ju vara. Nu fattar jag. Men sen är ju Unmasked också skivan som Niklas Olsson hörde av sig till mig om 2003. Kan inte du skriva någonting? Alltså jag kommer inte riktigt ihåg hur det formulerades, men kan inte du skriva någonting till Kiss Army Sweden om en skiva? Jag kommer inte ihåg om man bad om Unmasked specifikt eller om jag fick välja själv. Men min allra första krönika för Kiss Army Sweden, det var när jag skrev om skivan Unmasked 2003. Och den dörren som öppnades där, det är ju den direkta orsaken till att jag nu sitter och pratar i en podcast här och har skrivit bok och gjort tv-dokumentär och skit. Det är den direkta orsaken till det. Och det är återigen då det är Unmasked som har skapat det. Och därför, det betyder inte att jag nödvändigtvis fortfarande tycker att det är den bästa skivan. Jag gjorde det länge. Men den är ju, den är en slags grundpelare som då förtjänar någonting. Huruvida jag kommer att nå fram till det i den här podden. Jag har ju pladdrat länge nu utan att ha kommit någonstans. Så det får vi ju se. Men jag tänkte i alla fall att det här kanske blir, det här har jag nog sagt för det känner jag igen. Det här kanske blir en första podd om Unmasked och så kommer det fler sen. Det har jag säkert sagt om andra grejer. Och sen har det aldrig kommit någonting. Det är bra. För det betyder, det är plausible deniability. Jag har ingen aning om vad jag har sagt och därför kan jag varken förneka eller bekräfta. Det var roligt. Lite som Kennedy-mordet. Det har kommit åsikter om kaffedrickandet. Nej, det har det inte. Jo, kanske någon. Det kommer fortsätta, men idag är det saft. För den som bryr sig. Kiss Unmasked då, ja men var börjar man? Ja man måste väl egentligen nästan börja med Dynasty och snacka lite där. För var är Kiss 1980? Det är ett band som har tydliga problem därför att de vill inte längre vara det bandet som gav dem karriären som de nu rider på. Det var väldigt tydligt när de skapade Dynasty som inte låter som någon av de tidigare Kiss-skivorna. Speciellt eftersom de då inte använde sig av sin trummis utan en annan människa. Och det blev ännu tydligare på Kiss Unmasked. Jag har tänkt lite på det där. Jag har ändå försökt förbereda mig lite grann. Jag tycker ändå, ska någon sitta och lyssna på det här kan man ju tänka sig att jag skulle förbereda mig åtminstone en smula. Och vad har vi? Alla andra band, klassiska 70-talsband, led ju också problem. Det är ju lätt att tro att hela den här karriären som toppar och sen går ner och så vidare, att det bara var Kiss, för det är så tydligt för oss. Vi lever ju med detta varje dag. Men tittar man på andra band och så vidare, vad hände med Black Sabbath? Exakt samma sak. De spelade in, jag tycker Dynasty är, av de skivorna som jag älskar, det är ju fram till och med Carnival of Souls, så är Dynasty den jag lyssnar minst på. Jag tycker det är den sämsta Kiss-skivan, eller den minst bra Kiss-skivan. Det är den jag lyssnar allra minst på och har gjort i alla år. Jag tycker inte det är en jättebra skiva. Och det är samma med Black Sabbath, deras sista skiva med Ozzy, Never Say Die. Det är ju tveklöst den sämsta skivan i hela Black Sabbaths katalog. Den är ju till och med sämre än Forbidden. Och vad hände där? Ja, då de kickade ut en originalmedlem och ersatte. Nu var det inte trummisen den gången utan det blev sångaren. Men de led samma problem. Att framgångarna hade nått en viss gräns, vilket skapade schismer i gruppen, vilket gjorde att man behövde göra någonting. Så det, och Led Zeppelin släppte ju sitt mög där det sista i slutet av deras karriär, är ju verkligen inga höjdare för min del. Jag är ju inte jätteglad för dem i största allmänhet, men Aerosmith var ju inte jättebra 79-80 och så vidare och så vidare. Stora band led av identitetsproblem när de hade nått framgång med den musiken de ville ha, och sen så ville folk i bandet olika saker. I Kiss fall är det då att Gene, han ville frottera sig med kändiseliten i Hollywood. Paul ville dansa med Donna Dixon på Studio 54. Och Ace och Peter ville i möjligaste mån supa och knarka bort allt de hade. Ingen av de här fyra ville ställa sig på en scen och spela rock'n'roll. Därför slutade de att göra det också. Efter april 78, är sån här som på en konsert i maj 79, men det dröjde ju över ett år innan de överhuvudtaget ställde sig på en scen igen. Och det är alltså ett rockband som väljer att, nej, men spela rock, det tänker inte jag göra. Och så tror de att alla kommer ju älska oss ändå och ge oss pengar. Bara vi gör någonting, släpper en docka eller en sovsäck eller en prasslig jacka i ett plast. Så kommer folk att ge oss pengar för att nu har vi nått den framgången. Problemet var att de hade ju inte alls det. Och det blev väldigt tydligt när de släppte en medioker skiva som ingen ville ha. Speciellt inte de amerikanska fansen. Däremot blev den ju ganska stor utomlands. Och sen så fick de dessutom säga till sin trummis att nu får det räcka. Bara det att originalmedlemmen inte längre håller måttet och så vidare måste ha varit en väldigt knäck. Både för Peter själv sådär att jag är ju med i bandet, ska jag inte spela? Men för de andra också att nej, han funkar inte längre. Sen tror jag att just exakt då när det händer så är man nog så förbannad eller irriterad som Paul och Gene då i deras perfekta värld. Att då är man nog förbannad på honom, jävla idiot, vi tar in vem som helst. Men om jag kan ändå, det måste ändå ha varit så, vad fan har vi slitit i alla dessa år för detta? Att när vi ändå ska in och göra en skiva så kan vi inte använda den som ska vara med. Och det där blir ännu tydligare när vi kommer till Unmasked. För då ombeds Peter, eller man säger till honom helt enkelt, han får ju provspela för bandet. Alltså hur kan det ha känts? Han skriver ju i sin bok att han går in med glasögon och har lite notställ och skit med sig. För han har ju inte träffat dem sen Dynasty-turnén till slut i december 79. Och så får han provspela för bandet han är med. Alltså, och får då dessutom inte vara med. Om vi tar två steg tillbaka från allt vi vet om Kiss och alla böcker vi har läst och vi vet ju hur historien ser ut, bla bla bla. Alltså om vi försöker tänka oss in i människorna. Att hur känns det för Peter i en sån situation? Hur känns det för honom att gå in i en lokal med tre av de närmsta vännerna han har eller närmsta bekanta? De tre personerna han har skapat sin karriär med. Och hur känns det för de tre att se sin vän, sin trummis, sin bandkamrat som de förhoppningsvis ändå har haft väldigt roligt med. Se honom komma in och göra bort sig. Alltså det finns en mänsklig tragik i detta som överskrider alla the dirt i hela världen. Jag har tänkt ganska mycket på just Peter där. Hur kan det rimligen ha känts? Och det kommer faktiskt ytterligare en knäck, men det kommer lite längre fram i historien här. Så vi tar den när den dyker upp. För Unmasked spelas in. Dynasty-turnén tar slut 16 december i Toledo. Vi har inga inspelningar från giget förutom ett nyhetsklipp tyvärr. 16 december 79 tar den slut. Och i januari till mars 80 spelar man in Unmasked på Record Plant i New York. Då har Anton Figg fått repa med bandet någonstans ute på Long Island eller vad det var. För att sätta låtarna. Jag tror det är ett par spelfel på plattan. Jag tänker ofta på det när jag lyssnar. Jag lyssnar ganska ofta på skivan fortfarande såklart. Och ska vi säga, vilken låt är det? Two Sides of the Coin tror jag. Där går han över på Ryden en eller två takter för sent i någon refräng till exempel. Det är lite sådana små grejer som jag tror att skivan är gjord i hast och utan jättemycket repetition. Och låtarna är nog skrivna i hast också, för det finns ju Gene-demos från den här tiden som vi har fått nu med The Vault som blev andra låtar. Där är ju en låt, jag kommer inte ihåg vad den hette nu, jag har inte Vault-listan framför mig. Men strofer ur den är inspelad sent 79, den demon, och strofer ur den blev She's So European bland annat. Och sen hade ju Gene gjort demos på You're All That I Want och sånt sen innan. Så att, ja. Och det ska finnas den här mytomspunna demon på Naked City. Där Paul är med och även Bob Kulick. Och den ska enligt ryktena då vara inspelad på något som heter Studio 54 Studios. Då ska det alltså ha funnits en studio i New York, antagligen affilierad med diskoteket som hette Studio 54. Jag har försökt hitta information om denna studion. Om den låg i Studio 54 eller om den låg någon annanstans med bara samma namn. Men jag har inte hittat någon som helst info. Så om någon har något info om den studion, hör av er till mig. Och inte jag har hört eller min polare sa, utan här har du en gammal reklamaffisch eller reklamannons för studion. Sånt gillar jag. Det hade varit skoj. Nåväl, skivan då. När den släpps i maj 1980 så vet ju alla att Peter inte är med i bandet längre. Eller ja, vet och vet, ingen bryr ju sig. Och där har vi nästa grej också. Hade det kommit ut direkt efter Dynasty-turnén att Peter hoppar av, så hade det nog blivit lite rubriker. Det som händer i Kiss-världen nu är att någonstans i mellan mars och april så slutar man sätta Peter på kopia i de officiella dokumenten. Varje gång det skrivs en PM att nu ska ni göra intervjuer och sånt, så går det till Bill och Coyne och så någon annan och sen så de fyra medlemmarna. Men någonstans i mars eller april så suddar man Peter därifrån och därför är han alltså ut ur bandet. Men det görs ingen grej av det. Tidningarna skriver, i den mån de skriver något så skriver de väldigt lite. Peter kommer ändå vara med på omslaget av framsidan. Omslaget av skivan. Och han deltar ju faktiskt i videon till Shandy, som ju blir, det är också en grej att prata om. Men han är ju i allt väsentligt ute ur bandet. Och man har börjat leta efter en ny trummis och så vidare. I april 80 så är det ju det här stora mötet nere i Amsterdam. För en massa skivbolagsfolk och sånt. Och Bill och Coyne spelar glatt upp. Nu kommer det en ny skiva av Kiss och sådär. Folk är ju försiktigt positiva och alla anser att Shandy är den låt som har mest kommersiell potential. Shandy är den låten som endast innehåller en Kiss-medlem. Det finns något väldigt talande i det. Det här är en konstig tid för vårt favoritband, verkligen. Att när skivbolaget får lyssna på fem låtar, tror jag det, så hör de en låt. Ja, men den sticker ut. Ja, det är för att det är inte Kiss. Det där är så långt från Nothing to Lose som du överhuvudtaget kan komma. Det är inte samma medlemmar. Det är knappt samma låtskrivare. Det är inte samma ljud. Det är inte samma genre. Alltså det är ingenting som är samma. Men vi hoppar för fort fram. Jag tänkte vi går igenom låtarna och så pratar vi lite om dem. Och först tog jag fram vinylskivan. Här, vem vill jag ha framför mig, skapa lite inspiration. Men så kom jag ju ihåg att det tillhör ju den här underliga skaran skivor med låtarna i fel ordning på baksidan. Är det bokstavsordning? E-I-N-S-S-T-T. Ja, skivorna, låtarna ligger i bokstavsordning. Vilket ju är fullständigt barockt. Så på min allra första skiva, den jag fick när jag var 4,5 eller vad det är. Där har jag suttit och skrivit på omslaget. Som ju vi barn gjorde. Skriver på etiketter, skriver på omslag och så vidare. Och det har ju, ja, den är ju inte min inbox längre om man säger så, men den är ju min på något sätt från en tid som har gått. Men vi går ut starkt. Vi går ut med Is That You, som Kiss inte har skrivit alls överhuvudtaget, någon av dem. Det är en annan snubbe. och som försökte sälja in den. Och han lyckades sälja in den till Vinnie Poncia. Och så spelade han upp den för Paul och så sa Paul, den var bra, den tar vi. Paul är alltså människan som har skrivit Love Gun och I Stole Your Love. Men han känner ändå, nej men kul, en annan människas låt. Nu gillar jag Is That You, det är inget fel på låten. Och om man då, det finns väl nu mer än någon slags demo ute på Gerard McMahons version. Och den är ju ingen vidare. Alltså det är ju en Kiss-låt, de gjorde den till sin. Men ändå, vi släpper en ny skiva, vi är i en turbulent tid. Och vi låter en annan människas låt inleda. Bara där ringer 16 varningsklockor för min del om vilken konstig tid vi lever i. Bra låt, definitivt. Och ljudet säger ju direkt att okej, okay, vi har lämnat Heart of the Hell bakom oss. Nu, det här ska gå och spela på radion och annat fyle som finns i världen. Den lämnar ju inget jätteavtryck. Det var en av de få låtarna från skivan de spelade live. Unmasked blev ju ändå en skiva som det dåvarande bandet med en ny trummis trodde lite på i alla fall. Dynasty verkar de inte tro på. De spelar ju ingenting från den överhuvudtaget i princip. Det var bara I Was Made of 2000 Man. Ingen Gene-låt och ingenting liksom. Jätteskumt. Men ifrån Unmasked fick vi i alla fall, totalt fick vi väl 1, 2, 4 låtar. Men inte samtidigt. Utan spritt över turnéerna. Nåväl. Det är ju ändå en ganska stark öppning, det förstår jag. Det är bra. Det är lite Crazy Nights öppning över den, om man säger, med Pauls lilla tjut och jippie. Sen kommer då Shandy, som har Holy Night på keyboards, Paul på gitarrerna och vem var Tom Harper heter han, var teknikern som spelar bas. Pauls gitarrtekniker från Dynasty-turnén. Så han fick veta på fredagen, du, imorgon ska du spela bas på den här låten, hem och lära dig. Och så gjorde han det och sen hörde Gene det och sa han, yeah, skiter väl jag i, typ. För det är ju så de har behandlat sin musik i alla år. Vem spelar? Det spelar ingen roll. Jo, jag tycker lite att det gör det. Så det där har vi en, och så trummis då Anton Figg. Så där har vi en Kiss-låt som inte har några Kiss-medlemmar. Exakt som Nothing Can Keep Me From You, till, som de skrev till, var det till filmen Detroit Rock City, eller var det till något annat? Den här Diane Warren, I Don't Wanna Miss A Thing-kopian. Nåväl. Ingen Kiss-medlem förutom Paul och en smäktande ballad som jag älskar och alltid har gjort. Jag har alltid verkligen, verkligen älskat den här låten. Tycker att Pauls sång är fenomenal och jag tycker att melodin är så himla vacker att jag blev lite besviken när jag hörde att det är strofer i den som kommer från andra låtar. Unmasked är en väldigt schizofren skiva, för Shandy har strofer ifrån någon artists låtar. Ett par, va? Ja, och sen har vi Naked City, fick jag ju veta, det är ju bara nyss, alltså verkligen bara några månader sedan, att jo, men där är en annan låt av ett annat band som har det här samma riff som Gene kör. Jag bara, men det är inte sant, fan. Det är ju nästan lite, varför gör de så? Det känns ju himla onödigt. Ja. De kan ju skriva låtar, herregud. Människorna är ju inte dumma i huvudet. Men ja. Fast å andra sidan, eftersom det tog mig 42 år, eller 38 eller någonting, och fatta att Naked City då kom från en annan låt, så var det ju ingen jättehit med det bandet, sa han. Precis som att Naked City är en stor hit med Kiss. Nåväl, Shandy är en jättebra låt och den spelades live i Australien och på Nya Zeeland. Däremot inte i Europa som många trodde, utan det är bara där nere, för där blev det ju en liten hit. Vilket ju är anledningen också att Paul har återvänt till låten just där varje gång, eller inte varje gång, men ofta när de har varit där nere så har han kört en liten akustisk Shandy-dräpa nere, Down Under. Och den och Is That You i alla ära då, men Shandy blev ju på något sätt tydligt när den kördes live att det är ett annat band som spelar på skivan. För den låter ju inte alls live som på skiva. Ace har väl till nöds fått höra låten strax innan de börjar köra den live, hoppas jag. Men det är ju Paul som lirar solot och den har ju ett helt annat sound såklart. Nu är det ju live-konsert då och Unmasked-turnén har ju en väldigt underligt sound i största allmänhet. Men det blir väldigt tydligt att det är inte Journey som står på scen i Australien 80 och kan återskapa låten från skivan, utan det är Kiss som fortfarande trots allt är, vad ska vi säga, Alive 2 Kiss, fast med en ny trummis. Alltså det är fortfarande ett rätt så mediokert, musikaliskt sett ett ganska mediokert band som står och börjar spela musik som är rätt komplex för dem. Mediokert sa jag med den största kärlek, men inte utan fog för åsikten. Nåväl, tredje låten så blir det, så är vi tillbaks i Kissland i alla fall. För är det någon som får lov att utvecklas och ta plats på Unmasked så är det Ace. Talk to Me utvecklas till en av de starkaste låtarna på plattan, och det är nog en av de starkaste låtarna han har skrivit i sin karriär i min åsikt. Det är därför det är han som spelar bas på låten också. Eller därför. Ja, han spelar i alla fall bas på låten. En enastående bra låt, och en av dem jag skulle vilja spela på trummor själv någon gång. Jag gillar Antons spel och det hade varit roligt att testa att göra det själv. Det kanske kommer. Om ni har något band som vill spela Talk to Me men inte har någon trummis, så ring mig så kommer jag, om det inte är för långt att åka. Sen kommer Naked City. Ja, det är definitivt en favoritlåt, men den är också fortsättningen på någonting som jag inte var helt bekväm med, eller inte är helt bekväm med. Alltså efter Gene's, efter Alive 2, så försvann ju Gene som demon. Det är många som idag tycker att Gene plutar med läpparna och så, han är ju inte läskig längre. Nej, men det slutade han faktiskt vara redan 77, 78. För på Dynasty så är det X-Ray Eyes. Ja, Charisma kan väl till nöds vara lite demonig, men det är knappt. Men X-Ray Eyes är ju verkligen bara en låt. Och nu helt plötsligt här, han har ju slutat vara Love 'em and Leave 'em Gene. Det är lite det jag är ute efter. Han sjunger med en renare röst, och det är, man, där är inte så mycket blod inblandat i Naked City, utan det är mer nästan en social kommentar. Och det är inget fel i det. Jag älskar låten. Men är det Genes uppdrag? Jag vet inte. Och det blir bara värre faktiskt senare. Men det tar vi när vi kommer dit. Men nu ska jag säga detta för att komma ihåg det själv. Vilket ju är, kommer att bara att bli misslyckat av erfarenheten. Men kom ihåg detta. Vi ska prata om Gene nästa gång också. När vi kommer längre fram. Nåväl. Sista låten på A-sidan är på LP-skivan då. Vinylskivan. Är What Makes the World Go Round. Och där har vi ju en typisk Paul. Alltså, förutom produktionen på låten så skulle den kunna varit med på Crazy Nights, Asylum, Dynasty, typ. Sådär. Pauls sätt att skriva låtar blev speciellt. När han slutade skriva låtar som Room Service så hamnade han i en slags folla. Ibland blir de genialiska, typ Nowhere to Run, 1 Million to 1, och ibland blir de lite mer bland, lite mer, ja. Och What Makes the World Go Round är en bra låt, bra melodi och allting, men ja, typisk A-sida, sista låt. Vi behöver 4 minuter till här. Ja, där är någon som har gjort en rätt kul video på den och suttit och synkat livebilder från Australien och sånt till låten, så att det ser ut som att Paul verkligen pekar bara, you came up to me, alltså. Så då pekar han in mot kameran från typ Detroit Rock City eller något. Men den är snyggt synkad, den här jäkla videon. Ni kan titta på YouTube om ni vill se den, tror jag. Jag har sett den där själv. Eller var det videoband på den tiden? Nej, det måste vara nutida. Det är någon som har varit duktig nu för tiden. Sida 2, Tomorrow inleder. Klassisk Kiss-låt. Hade funkat live hur bra som helst och spelades aldrig någonsin. En av de mest obegripliga besluten på hela turnén var att de inte spelade Tomorrow. Den är ju nästan gjord för att spela live. Alltså tänk en sån här förlängd sjunga med grej och sånt. Alltså ja, det är så konstigt varför man väljer bort att spela låtar live. Sen kommer en av mina favoritlåtar med Ace igen, Two Sides of the Coin. Återigen ett enastående trumspel, även om jag tror som sagt att Anton inte är helt alltså han är inte helt med och de pallar inte ta om, för det låter inte illa. Det är bara det att man hör att oj, där borde varit en ride, och så flyttar han sig från hi-hatten till riden. Som man sa på fackspråk en eller två gånger. Så där. Jag tror det är så. Annars så är det progressivt och då är det jättehäftigt. Sen kommer She's So European, och där har vi Gene och lite social kommentar igen. Men den här kan jag ändå köpa. Det här är lite Gene. Och när han kör låten i Rockpop, programmet Rockpop i München 80. Det, jag skulle drista mig till att säga att det är den enda gången på hela Unmasked-turnén som demonen tittar fram. Det är det tv-framträdandet. För på liveklippen vi har och sånt, Gene är verkligen en andra fiol nu. Han började bli det redan 79, han hade inte många låtar på den turnén. Men det blev värre nu. Och han verkar bekväm med det. Alltså han är ju kvar i det här. Hade han fått välja så hade han tagit pengarna de fick för att spela i Leidens Groenordhalle i oktober 80. Och ändå suttit hemma i Hollywood. Nog för att jag tror att han tyckte det var trevligt just de två timmarna och 90 minuterna de stod på scenen i Leiden. Men jag är övertygad om att sitta på en turnébuss i Holland, i Europa, 1980. Det var så långt ifrån vad Gene egentligen ville göra. Och det syns på scenen. Att han är inte, det är verkligen inte Alive Gene som springer runt och ser otäck ut. Och det är inte Alive 2 Gene som är demon deluxe liksom. Utan det är Dynasty Gene fast i mindre hallar. Och det är en ointresserad Dynasty Gene. Tyvärr, för dräkten är snygg och som sagt, jag är övertygad om att han tyckte det var roligt när de väl stod på scen. Men det var nog, han hade nog hellre varit hemma med Diana Ross och gått på Rainbow Bar and Grill. Än att kuskat runt och spelat i Kassel i Tyskland. Vem fan vill spela i Kassel? Så jag förstår honom lite grann. Men i alla fall, She's a European har drag av de här gamla Love 'em and Leave 'em i sig. Kan jag tycka. Det finns någonting i den trots sin rätt poppiga produktion. Och när han står med yxan och spelar med fingrarna så är det någonting som, när han tittar in i kameran så fångar han mig ändå. Det där just på Rockpop. Så det den köper jag. Som, det är väl sista demonen innan Creatures of the Night-plattan. Skulle jag säga. Easy as it seems. Det här är den konstigaste låten som Paul har skrivit. Och jag tycker den är bra. Jag har för mig, visst var det du, Rickard Göransson, som tycker att det här är en av de bästa låtarna han har skrivit. Och jag förstår det på något sätt. För den är, det är ju en parlåt, det är tydligt. Men ett keyboard-solo liksom. Och en, det är nog så nära han kom till att skriva en ny 100,000 years. För det är inte vers-refräng, solo, refräng, slut. Utan det här är ju någonting annat. Den har lite olika vändningar och den har, ja. Den hade ju aldrig funkat live, så kan vi väl säga. Det hade varit jätteroligt att se. Ace hade, han hade nog bara lagt gitarren och satt sig och väntat på att det skulle ta slut. Det, och Gene, han hade ringt hem. Eric hade klarat det, han är redo ut vad som helst liksom, men. Och Paul hade ju gjort det, för han hade skrivit låten. Men så hade det stått fyra pers ute i skuggorna för att lägga basyta. Nej, jag vet inte. Jag tror inte den hade funkat live. Men jag tycker de kunde testa det, bara för min skull. Och så ska gitarren komma in lite. Och så Ace bara, va? Vad är det? Ska jag? Vad är det här för något? Torpedo girl? Det var roligt. Apropå Torpedo Girl så hoppar vi till Ace sista låt på plattan. Den är rolig. Ingen kan ju tycka det här är dåligt. Alla måste tycka det är kul. Alltså om man gillar Ace som låtskrivare så kan man ju inte. Det är lustigt. Om man gillar Ace som låtskrivare så bör man ju tycka att de här låtarna har skrivit här är bra. För de låter ju som alla andra Ace-låtar. Men med poppigare produktion. Men jag är rädd att vissa ibland tycker, eftersom de inte gillar denna delen av Kiss kanske sådär. Och så gillar de inte Ace-låtarna heller. Men det är ju fullständigt obegripligt om man skulle säga att ja, men jag gillar Ace när han skriver låtar, men inte de här låtarna. Men han skriver ju bara en sorts låtar, typ. Sen hur ljudet låter, så att man får packa det olika och sådär, men det är ju en låt som Torpedo Girl är ju klassiskt ace. Texten är ju helt I thought I'd go out and take a swim today. Det är ju jättebra text. Det är verkligen Selma Lagerlöf slängda i väggen. Och sen så, could this be a dream? I don't know. Man hör ju på honom. Alltså, han läser ju rätt av vad han har skrivit. Och jag läser fotnötterna också. Det är lika bra. Så får vi med allt. Det är ju skitbra låt på alla sätt. Och när han har kört den i ett medley. Kanske. Nej, han har ju aldrig kört den helt live. Om han inte har gjort det nu senaste året då med Jeans backing band. Men 92 körde han en snutt av den i ett medley. Och 2008 hade vi turen att få en snutt av den igen. Typ introt och fram till första refrängen. Och det var faktiskt de bästa 1,5 minuterna på den konserten. Just trumintrot är så jävla bra. Det svänger ju. Och det är fräckt. Och så är det en rätt schysst låt på det. Alltså ett jättekonstigt riff. Alltså det är bara jag som kan skriva sådana riff. Alltså det... Ja, jag tar lite toner här och lite toner där och sen till slut så är det en låt. Excuse me, Ace, but how do you write your songs? I have no idea. Jag älskar Ace, det vet ni. Sen kommer vi då till sista låten på skivan som då även är knäcken för demonen. You're all that I want. I grunden ingen dålig låt, men det här är så långt ifrån eller Ladies Room vi kan komma liksom. En kärlekslåt sjungen av Gene med hans lenaste röst som jag tycker om, men som inte passar med lavadräkten. Och denna går de upp och kör live. Det är också det konstigaste. Nej, inte det konstigaste, men en av de konstigare grejerna på turnén. Det är att av alla låtar på plattan så, ja, okej, Gene, du fick ju ingen låt från Dynasty, så nu är det dags, nu ska vi ta en av dina låtar här. Vad har vi? Vi har Naked City, vi har She's a European och vi har You're All That I Want. Ingen av dem. Och det enda som vi har gjort någonting annat med är att She's a European är släppt som singel i vissa länder. Ja, vi tar You're All That I Want. Återigen Paul som lirar solot. Återigen Ace har nog aldrig hört låten innan de ställde sig på scenen i New York 80. Gissar jag. Och så en kärleksballad av Gene. Det är jättekonstigt. Den överlevde ju inte länge. De körde bara den i ett par veckor. New York-spelningen och sen så är den med fram till och med Englandsgigen i september 80. Så den spelades inte här uppe i Skandinavien. Och det är ju synd. Alltså, ska man plocka bort en låt så ska den ersättas. Tar man bara bort en låt då hade jag hellre hört även en dålig låt än inte en låt alls. Och det är ju roligt att det finns inspelat och ganska bra inspelningar, speciellt andra kvällen i London 80 och Paris-giget är ganska bra. Är den med i Paris? Nej, den är nog inte med i Paris. Andra giget i alla fall i London, den klassiska Egos at the Stake botläggen. Och där, den låter ju hygglig på det här odemoniska sättet. Men det den gör är att den drar ju ner tempot som fan på konserten. Den kommer liksom mellan två Ace-låtar för mig. Efter Firehouse, Talk to Me. Sen kommer det You're All That I Want och sen så är 2000 Man och gitarrsol. Alltså, nej, den drar ner tempot. Och nu för tiden kan vi ju se en snutt film också. Min då vän Kiss 8mm Films satte ju sig ner i julas och synkade upp filmen som alla har kallat för New York 80 men som är från Stafford i England. Och det har vi vetat länge, men folk envisas ändå med att kalla den för New York för att det är mycket roligare att tro att det är New York än att det bara är ett gig från Stafford. För New York var Erics första gig. Det här med fakta, det biter inte på alla människor liksom. Men den är från Stafford, Bingley Hall i Stafford 5 oktober och där körde de You're All That I Want. Och när han då satte sig, det är en jättesvår film att titta på, det är väldigt många korta sekvenser. Fast den är lång. Men när han satte sig och synka så upptäckte han att fan, här är ju film från You're All That I Want och det är merparten av snuttarna kommer från den låten. Så nu kan vi alltså gå in, om ni går in på Kiss 8mm Films eller bara YouTube och söker Kiss Stafford 80 och så letar ni upp då en av de nysynkade versionerna. Har den legat uppe 3-4 år, då är det inte den filmen ni ska se. Har den legat uppe 2 månader eller 3, då är det den ni ska se. För där har ni då kan vi se egentligen, och då står ju filmaren och filmar Ace i solut. Men det är ju inte han som spelar det, så Ace står bara kompa, precis som Shandy i Australien. Det var faktiskt en riktigt häftig revelation att få se att, jo då, här är film från You're All That I Want. Sen är jag övertygad om att det finns film från England, mer film från England, från London-spelningen också. Men det har aldrig läckt ut. De engelska filmerna är ju tyvärr dåliga på att släppa ut det de har gjort. Precis som filmerna i Japan. Så det är lite fräckt i alla fall att vi nu kan få se hur det såg ut när de körde den. Och då är scenen mörkad och det är Jean som har spotlighten. Men det, ja, den drog ner tempot, så jag förstår att den försvann. Och det var ju spiken i kistan för demonen, om man säger så. För sen kom The Elder och där sjöng han Only You i sin smäktande röst. Och A World Without Heroes. Sen försökte han vara tuff i Mr. Blackwell, det funkar inte alls. Och sen så sjöng han inget alls på Killers-låtarna. Och sen kom Creatures of the Night och då blev han ju ond igen. Då blev han ju demonen igen. Och gjorde ett av de fräckaste bassolorna han har gjort. Han slutade flyga, men däremot så körde han det här med ringaren från Notre Dame. Att klockan ringer och han hukar sig för ljuset och så. Det fortsatte han ju även göra på Lick It Up-turnén utan smink. Inte samma effekt alls. Nåväl, demonens sista... Man skulle ju släppt... jag skulle letat upp vilket som är sista giget där de kör You're All That I Want, och så skulle någon släppt den på bootleg-vinyl, The Demon's Last Stand. Fast han är ju inte demonen när han sjunger. Nej, då är det ju inte det giget. Någon skulle gjort något på vinyl. Det var det jag ville ha sagt. Nåväl. När skivan är färdiginspelad i mars där någonting, och Peter då absolut inte har varit med på inspelningarna, så blev han inbjuden av Vinnie Poncia, eller möjligen av de andra medlemmarna, till att komma och köra, till att vara med och sjunga på plattan. Och så gör han det, efter vad jag har förstått. Men det blir inte heller... De väljer bara att ta bort det. Och där har vi... Och sen så då, sen har vi Shandy-videon på det. Du ska vara med här, så han måste tvingas ju lyssna på Shandy-låten. Nu spelar det ju ingen roll, för varken Ace eller Gene är med på den heller. Om man ska vara riktigt krass. Så att de står där och spelar en playback i några timmar och gör en video av det. Men där har vi den Peter som sitter bakom trummorna där. Är det bara jag som tycker att han ser ut som en annan människa? Det är ju Peter, det är inte det, men han ser ganska grov ut. Jämfört med Dynasty turnén när han ser ut som sig själv. Och ofta lite drogad på backstagebilderna. Man ser han ser trött och sliten ut alltid liksom. Men han ser ändå ut som sig själv. Varken tjock eller för smal eller någonting. Men just Shandy-videon så ser han lite plufsig ut. Och han sitter och han ser ut som en sån. En människa som får en chans att synas i en rockvideo. Och... tänker, nu ska jag ta den här chansen för det ska bli något bra av detta. Alltså han ser inte ut som en människa som har spelat i bandet i 7 år. Visst, de visste redan här att han inte var med, att han inte var med på skivan och att han inte skulle vara med på turnén och att han lämnade bandet. Det visste alla om den dagen. Men ändå, hans attityd i videon är lite street tough. Och det passar ju inte alls. Det är en komplicerad video att titta på. Eftersom det är så mycket sorg i den samtidigt som låten är så förbannat bra. Jag tycker den är svår faktiskt att titta på, det gör jag. Kiss går in i, vad kan det vara? Är det i SIR? Det är det väl antagligen. Det är ju ingen scen och så vidare, utan de står ju bara där i en lokal som har lite lampor. Så det är väl SIR eller någon hangar någonstans. Och sen så går de ut. Alltså det är, ja. Svårt det där. Måste jag säga. Det finns så mycket i det här jäkla bandet. Herregud. Som man skulle behöva prata om. Med någon gång. Ska vi ta omslaget också. Unmasked-omslaget är ju ett enastående bra omslag. Det är ett svårt omslag eftersom det är ett serietidningsomslag. Men det är lite talande också. Jag vet inte, om är det någon där ute som inte tycker det är snyggt så kan ni ju sluta lyssna nu. För det, jag älskar omslaget, jag har ritat av samtliga rutor så många gånger så att det är liksom fåror på mitt gamla omslag. För jag har kalkat eller vad man kallade för att man la smörgåspapper över eller man la vanligt papper över. Försökte på något sätt utvinna någon form av vätska. Och sen tycker jag det är skitroligt med folk som avbildar artister och musiker utan att veta vad instrument är för någonting. Eftersom Peters trumset i mittelbilden där, han har 98 bastrummor, vilket han aldrig haft. Han har bara haft en, alltid. Förutom en kort stund, 91, 92. Likadant på sista bilden, I Still Say They Stink, där är 4 bastrummor. Trots att bilden som är använd som modell för den Peter där är ju från Beacon Theater, tror jag, 75. Och där har han bara en bastrumma också. Och alla trummor hänger i luften, alla cymbaler hänger i luften och allting hänger i luften. Allt är jättekonstigt. Ska vi gå igenom det här? Om ni tar den I Still Say They Stink bilden där nere. Det här pratade jag om när jag körde skivomslagsföreläsningen. De 4 personerna, Ace, är ju har ju en annan dräkt där än vad han har på... Om ni följer Ace genom den här omslaget så ser ni längst upp till vänster har han Dynasty-dräkten, typ en variant av den. I mittelbilden har han Love Gun-dräkten. Eller är det Destroyer till och med? Det är nog Destroyer är det. Ser det ut som när jag tittar efter. I alla fall Destroyer trekanten där som går runt. Och sen längst ner till höger så är det Heart of the Hell. För då har de helt rätt. För Ace på den I Still Say They Stink kommer ifrån Beacon Theater live-bilden. Och Peter kommer ifrån en av de här låtsas... De hade ju fotosession på Beacon Theater 75 också. Alltså 75 då, inte 79 eller senare. Ace är från 75, Peter är från 75. Paul kommer från en live-bild från Kitchener i Kanada i juli 77. Ett fotoförlaga. Och Gene, både den Gene och Gene i mittelbilden kommer ifrån en konsert i 79. Jag tror, är det Savannah? Eller är det Lakeland? Det är någon av dem i alla fall. Jag har allt... Nu var det länge sedan jag höll föreläsning, så nu har jag tappat bort vissa detaljer igen, som vanligt. Men ja, det är ju 77-06-19, Savannah är det. 79-06-19. Ja, den här hjärnan, den fungerar hjälpligt. Så det är lite roligt att han, Victor Stabin, som gjort omslaget, han använde sig av gamla bilder och fick med då att Ace har Hotter den Hell-dräkten. Så han har 3 olika dräkter på de 3 bilderna han har dräkt. Det är roligt. Jättekul. Och den här Gasp. Ja, det här blir lite så väldigt internt. Men när jag var liten och analyserade så var det 2 grejer på den här. På det här omslaget som jag analyserade. Gasp, vad jag är övertygad stod om. Jag visste ju inte att det betyder flämt. Alltså, att det är den tanken. Utan jag trodde det var då att det där var en bokstav för varje medlem. Men att de hade satt dem fel på omslaget. Ja, då ska vi diskutera mina alfabetskunskaper. Eftersom Gene, Ace och ett P, det fattar jag. Men S-et då? Jag kan inte minna. Jag hade en förklaring till det. Varför det var ett S istället för ett P. Någonting om att de inte kunde ha 2 P. För det blev fel. Men nu är ju ändå bokstäverna ju fel. För G är ju över A och A över G och så vidare. Men ja, jag hade förklaringar på det också. Jag var ett förnumstigt barn. Och sen på baksidan, om vi vänder och glömmer bort att låtarna är i bokstavsordning, så har vi vem som har skrivit låtarna. Och då visste jag ju, det här var ju inget jag funderade på, jag visste att det bara var Kiss själva som skrev låtarna. Och jag var övertygad om att det var pseudonymer, att, ska vi säga här, Vinnie Poncia var Peter Criss. Det var en pseudonym för det. Och sen hade jag någonting till på denna. Nej, det är inte denna. Vilken är det? Desmond Child. Desmond Child är med på Unmasked bland annat. Och att Desmond låter som Demon, och därför var det Gene. Det, ja, är man 5 år och sitter i en lägenhet på Högaborg i Helsingborg så... Så är det sånt man tänker på. Och när man inte vet var man ska hitta informationen så får man ju hitta på informationen själv. Klassiskt. Nåväl, så Unmasked lämnar ju oss med glädje. Jag tycker verkligen att det är en bra skiva. Jag älskar den och lyssnar på den mycket oftare än vad som rimligen kan anses nödvändigt eller friskt. Men jag förstår ju även komplexiteten i att det är, den är ytterligare ett en spik i kistan för det gamla Kiss. För det får man ju säga att det gamla Kiss drar ju sig själv ner i smutsen här. Och efter en masterturné ska de göra en rockplatta och så blir det The Elder, det är ännu värre. Och efter The Elder försöker de bli Iron Maiden och då gör de Creatures of the Night men ingen bryr sig. Utan det krävs någonting annat. Och det krävs en Lick It Up-skiva för att de ska bli i alla fall ett band som får lov att vara med och leka. De blir ju inte Super Kiss igen på hela 80-talet. Men när de släpper Lick It Up så får de i alla fall vara med och leka. De får turnera och tjäna hyggligt levebröd på det tillsammans med de andra banden. Men de är ju inte längre ett superband utan de är ju ett band vilket som helst. Även om vi tycker att de är ett superband. Men Unmasked är ju bara en spik i den kistan. De pikade fort och sen gick det ner folk väldigt länge. Men det bryr ju inte vi oss om riktigt. Alltså, problemet då med att Kiss själva, att Paul och Gene alltid snackar ner den här tiden. Så det är för att de levde i den tiden och de minns det tradiga. De minns skiten med Peter. De minns att ingen brydde sig om deras skivor och turnéer och sånt. Men vi har ju en annan ingång. För många av oss var det ju här vi upptäckte bandet. Det är låtar som betyder väldigt mycket. Och därför blir det lite... Jag blir alltid så illa berörd när Paul säger att allt jag har skrivit på Monster det är det bästa jag har gjort. Men jag hatar allt jag gjorde på 80-talet. Alltså det har han ju inte sagt. Men det är ju ofta så det låter. Och jag blir så beklämd av det. Precis som att de tre första skivorna, eller fyra för det är alltid Dynasty också. Eller Destroyer. De är skitbra i mångt och mycket. Sen är allt skit fram tills det senaste. Och jag tycker det är så förbannat tråkigt. Alltså varför, det här är ju en del av karriären. Och karriären får man ju ändå på det hela taget säga har gått jäkligt bra och bättre än de flesta. Många av dem har ju vänt. Alltså de gjorde Kiss Meets the Phantom, det blev skit, de hatade den. Och sen har de vänt att Ace tycker ju idag, den är ju rolig. Det är ju rolig skit liksom. Och Gene har till och med sagt någonting sånt att ja, men hur många filmer har du spelat in? Liksom. Och så att han är ändå stolt över den på något sätt. Och jag tycker att Gene lyfte, han körde ju She's So European nu med sitt soloband. Vi fick ju höra den låten live i somras på Gröna Lund. Det är ju helt fantastiskt. Det är bara Paul som har, han har svårt för vissa grejer i sin karriär. Och jag tror inte det är för låtarna i sig, jag tror det är för tiden. Han tycker inte om att bli påmind om tiden. Läser man kommentarerna i det här The Box Set 2001, han är rätt bitter på nästan alla låtar. Jag menar, hur kan man ha spelat in så många skivor, så många låtar i så många år och ändå inte tycka de är bra? Eftersom varje ny skiva när de kom så var det bästa som något band någonsin hade gjort. Varför kan man inte få leva kvar i det lite? För de har ju ändå rätt, har det visat sig. Eftersom jag då, ja... Jag skulle ju hellre lyssna på Unmasked än någonting annat. Som något annat band släppte det året eller något annat år. Så de har ju vunnit ändå. Och då kan man väl bara säga, ja det funkar ju inte då men tiden har gett oss rätt. Gene har ju till och med delvis ändrat sig lite om The Elder. Varför måste man då klanka ner på sina gamla? Ja. Jag vet inte varför det är så. Men Paul är ju en komplex människa. Han har ju flera diagnoser som vi inte vet något om. Liksom. Det Men för oss är hon ju Paul. Och det får vi ju tacka för. Nåväl, det var Kiss Unmasked. Kanske den första podden av flera. Vem vet? Det vet vi aldrig på förhand. Men det var roligt att prata om den. Jag tror jag gjorde den. Jag tror jag kom fram till det jag ville. Och gjorde jag inte det så får jag be mig om ursäkt. Och tack ska jag ha. Men det var roligt i alla fall. Och... Ni har ju fler önskemål alltid och det är roligt. Så att vad vi ska prata om nästa gång, det vet man aldrig. Jag har en utlottning. Och jag vet inte, jag pallar inte hitta på någon förnumstig fråga. Men Johnny som filmade Kiss i Lund 76, när jag var hemma hos honom och hämtade rullarna, så visade sig att han hade jobbat lite med någon känd airbrush-artist som har gjort snygga t-shirts genom åren, Kiss-t-shirts och västar och sånt. Så jag fick en jean t-shirt av honom. Kan du inte låta ut den här i podden, sa han. Och det är klart jag kan. Jag vet inte hur jag ska göra det. Så jag gör det på det sättet man gjorde förr. Alla som är intresserade, det är en snygg jean t-shirt. Airbrushad då av en engelsman eller amerikan eller vad han är. Jättesnygg är den. Ni har sett hans grejer på andra ställen. Det är ju självklart jean med smink, det fattar ni ju. Det är en t-shirt, jag tror den var extra large. Den är, ja, normal tjock hårdrockarstorlek liksom. Så alla som är intresserade av det, så här gör vi. Oh shit, nu, det här blir Bobo och Gnuttarna serietingen. Alla som är intresserade av denna och hör denna podden, ni har till, vad har vi idag, den 23 februari. Ni har till den 10 mars 2019, det är 2 veckor drygt. 10 mars har ni på er och skriva ett vykort och skicka till Alex Room Service. Det tar gärna ett vykort från er hemkommun eller ett fult vykort eller ja, ta ett vykort vilket som ni har. Sätt ett frimärke på. Skriv min adress, Alex Bergdahl, Österportsgatan 2D 211-28 i Malmö. Så Alex Bergdahl, Österportsgatan 2D 211-28 i Malmö. Ni behöver inte svara på någon fråga. Märk vykortet Alex Room Service och skriv er adress på. Sen kommer jag att ta alla vykorten jag har fått in. Om jag har fått ett så blir det bara det. Har jag fått in 2 eller fler så kommer jag lotta ut den. Då kommer jag vända dem framsidan uppåt utan att veta vem ni är. Såklart. Och så tänker jag låta min antingen katten eller min fru dra. En vinnare. Så jag behöver ju adressen på vykortet. Inte bara ett namn liksom. Det här är ju jätteroligt. Tänk om det kommer vykort. Det här är ju skitroligt. Det blev, jag skickade in. Jag vann en plansch hos Bobo Gnuttarna en gång. Jag fick gå och hämta ut när jag var typ 7 år eller 6 år. Jag minns den glädjen fortfarande. Så den glädjen kan bli din. Inte för att du kommer få en Bobo Gnuttar plansch. Utan du kommer få en Gene Simmons t-shirt. Men då kräver motprestationen är. Jag vill ha vykort. Och jag kommer att lägga ut dem med framsidan uppåt. Jag kommer inte att lägga ut några namn eller sådär. Utan jag kommer bara meddela vinnaren genom att det kommer en tröja hem till dig. Men jag kommer att lägga ut på Facebook-sidan efter den 10 mars en bild tagen på alla vykorten om det nu kommer några. Det är väl ingen som skickar några vykort. Vem fan ska du skicka vykort? Men vinnaren blir inte meddelad mer än att det kommer en tröja hem strax efter den 10 mars. Då fattar du, ja, jag fick en tröja, då har jag vunnit, logiskt tänkande. Men jag kommer lägga ut en bild på alltihopa när jag har dratt och sådär. Ja, det här var en rolig idé. Skicka vykort. Och om, som sagt, om någon fortfarande känner att de vill sponsra överföringen av Lund 76-grejen och få den högupplösta filen, så hör av er till mig på min mail alexbergdahl@live.se, så löser vi någonting. Om ni nu inte använder sociala medier. Så, för jag finns på Facebook och Instagram. Jag finns inte längre på Twitter. Eller jag finns där, men jag kommer att avveckla det. För jag tycker det är ett fasansfullt media. Jag efterfrågar inga summor. Utan alla som är intresserade av att vara med sin 10 eller sin 1000-lapp. Alltså det är inte summan, utan det är mer... Den som är intresserad av att vara med får vara med. Och då får den högupplösta filen som tack för att den bidrog med en 20. Så är det. Det var dagens. Nu ska jag gå på skivrunda i Malmö. Efter att filmen som jag har haft igång under tiden vi har pratat med varandra här tar slut. Så tack som vanligt för att ni har lyssnat. Jag hoppas att våren... kommer till er nu också. Det känns vårigt i Malmö idag, vilket betyder att fredagen den 13 filmerna åker fram. Det brukar hända. Vad har vi? Är det någonting som jag måste göra reklam för? Kissboken är färdig. Jag ska snart vara med i Antikmagasinet. Jag har nog nämnt det innan. Det börjar bli dags. Jag tror det är den 28 mars. Så det hinner väl komma ett poddavsnitt till. Det går alltså precis efter antikrundan. Så ändrar man till Kunskapskanalen och då går det något som heter Antikmagasinet och där är jag med i ett avsnitt och är samlare. Jag vet inte vad de döper mig till eller någonting. Jag hade med lite kissprylar och de hade en... Ja. Det blir som det blir när det liksom är 10 minuter i SVT. Men det var jäkligt roligt att vara i en riktig tv-studio. Så det tyckte jag var coolt. Bara att jag hoppas att de tycker det är roligt. Jag tyckte det var kul. Ta hand om varandra, krama varandra i trafiken och så ses vi nästa gång. Kanske i någon form av vatten. God afton.